Hej, hej. Jag är Soja Zachariasdotter och har den här kanalen Modiga människor. Och extra, extra välkommen till avsnitt 100. Jag bara känner att det är verkligen värt att fira. Mitt förra avsnitt av Modiga människor blev ju faktiskt censurerat på YouTube, så därför kan jag kan inte sända ut på YouTube nu på en vecka. Och det kommer vi även att prata väldigt mycket om. Jag och Lasse Malmgren som ska vara med. Vi kommer att... ett av huvudspåren kommer vara just censur. För han är också... hans senaste program blev också censurerat utav YouTube. Lite kort bara. Så stöd kanalen. Alltså det är ännu viktigare just nu, känner jag. Dela programmen. Jag menar om... programmet som togs bort, som handlade om Nya Zeeland, som handlade om vad som hände där nere. Det var ett ganska kort avsnitt. Det handlade om Unity, hur vi ska liksom bemöta de här mörka krafterna med kärlek. Och det plockas ner utav YouTube. Så ja, jag tänker att, och precis, och det avsnittet finns på Modiga människor. Det ligger på Rumble. Förhoppningsvis så ligger det kvar på Spotify. Men nu släpper jag in Lasse. Det tycker jag känns bäst. Så, hej Lasse.
Hejsan.
Ja, kul att ha dig med. Alltså så här, det är faktiskt lite värt att fira. Avsnitt 100. Det är ju en så här milstolpe. Och kul kul att just du är med mig här. Och jag tänker så här, vilken, apropå synkronicitet, jag älskar det ordet. Mm. Och så vi båda så här, lite, ja, snöpligt här, fick vi våra avsnitt bortplockade. Mm. Det, för du fick ju, och du får jättegärna berätta om det avsnittet. Ja.
Jag har fått två avsnitt bortplockade. Det ena på grund av att jag har gett felaktig information. Bland annat så hade jag den största experten på mRNA-vaccinet. mRNA-vaccinet.
Det ordet ska vi inte använda alls. Jab får vi. Alltså sprutan eller vad som helst.
Ja. Men han som uppfunnit den, Robert Malone. Han hade jag ett klipp från och så vidare. Mm. Va? Han var ju då kritisk mot att det används på barn och yngre människor som mycket bättre ska träna upp sin immunitet. Va? Mm. Och det fick mitt... Och det är uppfinnaren av det vaccin. Det ska man inte heller säga.
Nej.
Men man måste ju tänka sig för det. Det är lite obehagligt, är det inte?
Ja. Jo.
Sen det andra var också intressant för att jag blev uppringd av SVT. För det skulle vara ett sånt här program där man möttes två olika sidor av synsätt på samma problem. Liksom det här med hur man ska bemöta pandemi. Och då hade de ju sett lite av mina spaningar på nätet. Jag har en hemsida som heter illusionernastid.nu. Och då hade de sett där liksom att jag var lite kritisk till hur vi bemöter och ville inte vaccinera mig själv och så vidare. Och så jag blev uppringd och skulle liksom representera den ena parten. Jag var väldigt tveksam för jag tänkte att de klipper kanske lite hur som helst. Och då har man ju sett liksom att bara den här, de hade vaccinkrigarna. Mm. Kommer du ihåg den? Där hade klippt så att liksom har bara tagit med det som var filmades hemligt och sådär. Så jag var väldigt tveksam till det här, men de tyckte jag skulle komma så här. Och så, ja, så hade vi bestämt tid och så skulle de vilja gå in och titta. Och då hade jag lagt ut någonting om Ukraina. Där det fanns ett klipp med från deras eget program som de aldrig visade. För de köpte nämligen in ett program om Ukraina från Frankrike. Där man visar även den andra sidan. Det vill säga vi kan ju förstå att den ryska sidan har sina fel och brister, va? Det är väldigt tydligt. Men där visade man också på den andra sidan Ukrainas radikalisering åt höger. Och deras, jag hade bland annat med där ett antal människor brändes in i fackföreningens hus i Odessa. Mm. Och det ville jag, alltså, hade de köpt in men ville inte visa. Mm. Men när jag nu visade på min kanal så blockerades den. Så jag misstänker ju att det kan vara så att det var de som tryckte på så den skulle blockeras. För jag hade i och för sig inte rättigheter. Jag har bara betalt det med mina skattepengar. Mm. Och det räcker inte liksom. Utan så är det. Ja.
Men inte nog med det. Du fick ju inte vara med på SVT heller.
Nej, sen så har de inte hört av sig. Va? Så jag vet inte, det kan ju vara något annat. Det är jag som är lite spekulativ. Men man blir ju lite spekulativ när man ser hur saker och ting är till rätta för att bara ge en bild av det. Jag har ju gjort två spaningar, en på Ryssland och en på Ukraina. Va? Och den ena ligger nu då via BitChute på min hemsida. Den om Ukraina. Så jag försöker se neutralt på det. Va? För det är människor som dör och det är människor som slåss. Och det finns många bakomliggande orsaker. Men inte bara...
Nej, men det är ju inget... Det är därför du och jag pratar här. För att det vi har sett i vår mainstream media de senaste åren här nu, det är ju bara en sida. Mm. Man tar bara upp en sida hela tiden. Mm. Och så ser ju aldrig sanningen ut. Det räcker ju med att tala liksom med två parter som har gjort slut. Så förstår man ju att det är två olika världsbilder oftast. Ja, ja. Liksom. Det är ju inte, allting är inte samstämmigt, men man måste ju lägga ett pussel. Liksom. Men jag tänker så här, du är ju här med oss nu och alla känner inte till dig. Nej. Så en liten kort presentation tänker jag.
Ja, hur ska det låta? Det kan väl låta så här att jag har fyllt 71 rätt så nyligen. Född nere i Ystad, vilket kanske hörs. Sydskåning alltså. Har alltid varit väldigt rörlig, intresserad av sport. Har det i blodet lite grann. Och tycker mycket om naturen och så här. Har alltid rört mig mycket. Utbildade mig som lärare. Mellanstadien är folkskollärare, egentligen den gamla sorten så att säga. Och sedan mera speciallärare så här. Och jag läste också en del fristående riktiga kurser, alltså tagit betyg på idéhistoria, sociologi och lite sånt, religionshistoria. För att jag hamnade ju i ett läge, jag gifte mig och vi fick barn och så där och så levde vi lyckligt, höll jag på att säga, trodde jag. Men det blev inte så lyckligt, utan det blev ett rätt så mörkt slut. Och vi skildes som goda vänner och är fortfarande mycket, mycket goda vänner. Men jag var ju plötsligt då uppe i Dalsland med två pojkar, ensamstående då. Och det blev lite... Det hade jag inte räknat med så att säga. Jag vet en gång så åkte jag upp här nere, jag bor i Jönköping nu, men jag åkte upp från Skåne och så tänkte jag, körde jag upp och så låg barnen där uppe, så kom man upp i skogen på väg upp mot Åmål och så tänkte jag, vad fan gör jag här? Liksom, livet tar sig sina svängar med en, va? Men då började jag liksom verkligen fundera på, vad går livet ut på? Och sen dess har jag ju varit väldigt nyfiken på då idéhistoria, filosofi, psykologi och naturvetenskap och försöka förklara livet. Och sen kom jag fram till Martinus och hans världsbild, det tredje testamentet. Och där fick jag en logisk förklaring på livet som jag fortfarande är intresserad av. Jag har hållit föredrag och undervisat i det kanske 25 år eller något sånt där. Så att sen har jag jobbat med en väldig massa olika saker. Jag var som sagt lärare från början och jobbade med rätt mycket barn med sociala problem på ett behandlingshem och sådär. Så kallade värstingar. Men de var väldigt goda, kära unga. Och sen har jag jobbat i vanlig skola, men tyckte att det blev, skolan är allt mindre attraktiv att arbeta med på många sätt. Va? Så att, sen dess har jag varit sopkörare och så har jag jobbat i hemtjänsten och så har jag varit behandlingsassistent på det gamla stället jag arbetat med. Men de sista 10-12 åren, eller 10 i alla fall, jobbade jag i hemtjänsten innan jag gick i pension vid 66, ungefär så. Konstigt vad man kan prata mycket om sig själv.
Ja, men det är ju intressant att få en bild, tänker jag. Ja, det är så, här, det är så många saker du säger. Jag tänker så här, vad är det som gör att... Det är ju fler än du som delar den här bilden av skolvärlden, tänker jag. Ja, ja. Vad är det som gör det så oattraktivt så att du väljer att jobba på hemtjänsten? Nu kanske den var okej då, men den är inte så rolig att jobba på heller idag.
Nej, den är också väldigt uppstyrd. Den är väldigt uppstyrd. Alltså man, nu var jag rätt så snabb. Jag är med, lite vältränad och hade en cykel. Så jag hann tiderna. Men ibland hade man alltså att man hade 2 minuters förflyttning på 800 meter. Och då måste man vara väldigt snabb. Mm. Och så ska man upp och hinna öppna dörren och så ska logga in och så vidare. Så det har blivit också väldigt uppstyrt, va? Mm. Den personliga friheten och skapandet, det mest många arbeten har försvunnit tyvärr.
Mm. Ja, men det tänker jag så här, det är ju någonting som är väldigt centralt i allt som händer. Så tänker jag, allt det mellanmänskliga försvinner. Mm. Mm. För att när det är så uppstyrt och när det går så fort, så har du ju liksom inte tid. Du har ju inte tid att... Jag menar, det blir ju nästan, jag kan tänka mig om du dessutom har en massa egna problem och saker, så blir kanske en extra fråga eller något extra som du behöver göra för den här stackars äldre människan. Det blir ett problem, för du har inte tid.
Ja, nej det blir lite så. Men man kan, jag trivdes faktiskt väldigt bra i hemtjänsten, för att jag brydde mig inte så mycket om det utan försökte då bara vara. Det är en fantastisk gåva egentligen att få betalt för att göra människor glada. Mm. Det är faktiskt det man gör i hemtjänsten. Man kommer hem och sköter det som de behöver hjälp med. Och försöker hålla kontakten med brukaren, eller hur de nu uttrycker det, kunden. Det finns så många nya uttryck där. Men med den gamla ofta. Eller gamla, hålla kontakten och låta dem bestämma vad som ska ske. Då är det ett jättefint jobb.
Mm. Jag har också jobbat till och från i hemtjänsten. Så jag har också hunnit faktiskt vara med om de här mobiltelefoner. Man ska checka in och ut. Och jag tycker också att det är ett fint jobb. Men det som gjorde ont i mig var ju allt det där runt omkring. Så som jag... Ja,
Och men... Det har jag också kommit in i skolans värld. Alltså. Det fanns ju ett ansvar, man hade ett tjänstemannaansvar som lärare. Mm. Skötte man sig inte så kunde man liksom åka ut lite grann. Va? Så här var. Men man hade eget ansvar. Det var väldigt skönt, för att då kunde man ta det ansvaret. Nu senare så skulle man liksom kontrolleras via att man ska skriva planer och man ska skriva så mycket och samråda och så vidare. Så att det där skapandet som man hade som lärare när man hade en klass där man liksom kom överens. Va? Man kunde åka buss tillsammans och sticka ut och göra saker och man var fri på något vis. Den friheten beskärs ju på ett sätt så att skolan har blivit lite instrumentell också. Liksom.
Mm. Ja, nej men du, jag får så mycket så här, minnen av så här, hemska saker som jag har liksom, just varit med om i hemtjänsten. När jag liksom ser personal som bara lämnar de personer som vi då ska vårda åt sitt öde. Och, ja, så att, men det är en historia för sig. Nu så... Ja, det är väldigt många saker. Jag tänker, om vi kommer in på Martinus. Jag menar, vad är det som gör att alltså, han kommer in i ditt liv. Du fastnar för honom och du börjar studera hans läror. Och vem är han, tänker jag?
Ja, han var egentligen, det han arbetade mest med var att han var mejerist. Och det låter ju lite märkligt. Men alltså, han var en väldigt märklig man på det viset att han hade då förmågor bevisligen som låg utanför vad som är vanligt mänskligt, så att säga, som vi uppfattar som mänskligt. Va? Så att han hade då en, till exempel kunde han bota människor. Va? Men det var inte det som var hans primära uppgift, utan hans primära uppgift kom till honom när han fick vad han kallar för en kosmisk födelse, eller kosmisk genombrott, när han var 30 års ålder. Och då han såg bakom det som vi uppfattar som verkligheten. Alltså, egentligen så, om vi tittar rent naturvetenskapligt på det, så är det faktiskt så att cirka 4,5-5% är materia som vi kommer i kontakt med, fysisk materia. Sen finns det då mörk materia och mörk energi. Det vill säga, där finns då 95% som vi inte är i kontakt med, enligt naturvetenskapen själva. Och det är de 95% han botaniserar i. Och så beskriver han tillvaron uppifrån på något vis. Va? Vi ser ju allting utifrån vad som sker fysiskt. Men vi är ju inte primärt fysiska väsen. Utan vi är andra väsen som stundom har ett kropp. Och det upplevde jag. Alltså, det hade jag väldigt lätt att ta till mig, eftersom jag bröt nacken som ung. Och det var ju lite dramatiskt, för att jag var ju då fullständigt förlamad och hade ingen kontakt med min kropp. Så att de drog upp mig från bassängen där jag hade skadat mig. Och så åkte jag in till lasarettet och jag hade ingen kontakt med min kropp. Men jag var väldigt levande ändå i mitt inre, i min tankevärld och sådär. Och då liksom stod det klart för mig att jag har en kropp, men jag är inte min kropp. Jag har en kropp. Det vill säga att jag har ju en väldig massa saker. Jag har en skjorta på mig, men jag är inte min skjorta. Va? Så att liksom, jag var bekant med den inre känslan och förståelsen av att jag är någonting mer än min fysiska kropp. Och det är ju nästan förutsättningen att man inser att det finns en bakomliggande andlig mentalitet, en värld som så att säga är väldigt betydelsefull. Och det är därifrån man egentligen kommer. Kroppen lämnar man och kan vara utan. Och det har jag liksom upplevt rent fysiskt. Va? För jag hade ingen kontakt med min kropp överhuvudtaget ett tag där. Va? Men jag var väldigt levande. Så att det har gjort att jag var öppen för hans tankar, så att säga. Och sen har han då på 8000 sidor och 100 symboler, ni ser en i bakgrunden här, beskrivet tillvaron, verkligheten, vad ett levande väsen är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Och det är lite intressant, för när jag då studerar det som sker här, så ser jag att hans beskrivningar passar ju perfekt med det som sker just nu. Och han gick ju bort på 80-talet. Så att ja, jag har läst allt han har skrivit och så vidare ett antal gånger och märker att för varje gång jag läser så får jag en ny förståelse. Det är som den där berömda löken, man skalar lite och så kommer man ner djupare och djupare i förståelsen.
Så jag har förstått också att mycket av det han beskriver är saker som du faktiskt kan se händer. Att han liksom beskrivit det som...
Ja, han beskrivit det framförallt Ja, det har han beskrivit på många ställen, va? Men inte minst i Livets bok 4. Han har ju en serie som han kallar Livets bok 1-7. Och Livets bok 4, där talar han en hel del om det som han kallar för kapitaldiktaturen. Mm. Vi tycker att vi lever i den fria världen.
Mm.
Men nu ser vi att det finns saker och ting som styr. Och det styr ju inte på samma sätt som i de riktigt djupa diktaturerna som Nordkorea eller gamla Sovjet, utan den styr lite med suggestion. Den styr med att till exempel det här kring det som har varit aktuellt med att man ska förhindra spridningen av en sjukdom, som vi vill säga, så de inte tar bort någonting nu. Suggererar man människor, en stor del av människorna, det är 83% tror jag i Sverige som har tagit åtminstone en spruta. Va? Så man, det är en mjukare form av diktatur som allt mer hårdnar, som allt mer blir trängre och trängre, som allt mer förändrar förutsättningarna för hur vi ska leva. Va? Och det har han faktiskt beskrivit, denna kapitaldiktatur. Att egentligen är det den djuriska sidan i människan som fortfarande finns kvar. Detta att dominera, att vilja styra andra, att förskansa sig. Det är ju naturligt för djuret, men det är inte så naturligt för den utvecklade människan. Och här kommer vi liksom tillbaka till detta som är kristendomens grund, va? Att tjäna sin nästa, inte tjäna pengar för sin nästa. Det hör till någonting annat. Va? Det hör faktiskt till musikkulturen. Eller han talar faktiskt om det som två stora kulturepoker här som möts. Va? Och kristendomen har alltså ännu inte till fullo brutit igenom i de kristna länderna heller. För att det som skedde var alltså att Kristus exemplifierade hur en riktig människa reagerar inför saker och ting. Men det är ju en form av berättelse som är närmast sagolik på det viset att den är inte intellektuell. Den förklarar ingenting. Va? Men så kan man faktiskt läsa i Johannes där någonstans 14 tror jag det är. Att jag ska sända er sanningens ande. Alltså den heliga anden. Va? Och detta skulle komma senare. Och det är det som Martinus då beskriver som. Det är det han har gjort. Va? Han har skrivit en intellektuell förklaring på kristendomens grundteser. Och förklarat det. Och han har förklarat liksom livet som en evig resa. Va? Det tar aldrig slut. Vi är alltid på vandring genom tillvaron.
Mm.
Och där är vi just i det där skedet mellan att vara en riktig människa och en halvfärdig människa.
Mm. Men den svenska kyrkan.
Mm.
Ja.
Ja. Den svenska kyrkan, ja.
Det du beskriver låter ju inte riktigt så som jag uppfattar den svenska kyrkan idag.
Nej,
eller vart den har hamnat.
Ja, var den har hamnat, den har ju blivit som allting annat politiskt korrekt. Alltså ska man, hela samhället det har ju blivit lite av en pyramid.
Mm.
Och för att man ska komma klättra uppåt så måste man ha rätt insikter eller inställningar och visa den.
Mm.
På vägen uppåt. Vilket i sig innebär att alla människor som gör karriär har en tendens att likrikta sig.
Mm.
Så, och det kan man ju säga även i svenska kyrkan. Va? Där har man en politisk inställning som överensstämmer med andra politiska inställningar. Då blir kyrkan inte kyrkan utan politik.
Mm.
Så att jag vet inte, detta att tjäna sin nästa, det är ju lite intressant. Alltså, att man faktiskt ska dela med sig. Man ska vara kärleksfull. Men han talar också om någonting som heter tossegodhet. Det är lite danskt det, alltså dumsnällhet. Mm. Att man kan bli utnyttjad också. Så kärleken är ju inte bara en smekning, utan det är också intellektualitet. Så han definierar kärlek som en känsla, utvecklad human känsla som styrs av intelligensen. Mm. Och så beskriver han visdomen som intelligens. Alltså ett logiskt tänkande som styrs utav en human känsla. Så visdom och kärlek ligger väldigt nära varandra. Alltså. Mm. Så att det krävs ju då också lite intelligens i detta, va? att vara kärleksfull. Och det märker man faktiskt när man arbetar med ungdomar. Att den där avvägningen att faktiskt kunna vara gränssättande ibland när det behövs. Va? Alltså det behövdes ju särskilt i det jobbet som jag hade. Men ändå vara kärleksfull. Alltså att göra det för den personen som man sätter gränsen för. Att det är inget fel på dig. Jag älskar dig, men ditt sätt att handla just nu, det är felaktigt. Och där får man då sätta gränsen. Och där har vi ju i skolan helt och i samhället överhuvudtaget helt hamnat väldigt fel. Va? Mm.
Ja, för du som lärare har ju, det är nästan till noll möjligheter att sätta en gräns.
Ja, precis. Idag är det ju så. Va? Mm. Just det där att man inte, alltså jag gjorde ju fel som lärare också. Jag lärde mig en sak som var riktigt bra faktiskt. En gång som insåg jag att jag hade gjort fel mot en elev, och så frågade jag, vad vill du göra, hur ska jag kunna gottgöra det här? Och då sa han, jag vill sparka dig i rumpan. Och då ställde jag lagom avstånd och han tog sats inför hela klassen då. Och så var han lite för liten, så han sparkade mig nedsidan av låret. Så jag hade en lårkaka säkert en vecka för det här, jag kunde inte springa och sådär. Men liksom just det här att kunna visa att jag har fel. Och jag gör det inte för att jag ska vara liksom dominant, att det är jag som bestämmer. Utan jag gör det för att jag tror att det är rätt. Och när jag har fel så ska jag kunna erkänna det. Va? Mm. Och så det har jag använt ett par gånger, men jag har bara behövt använda det tror jag 3 gånger. Så jag har fått en spark i rumpan. Men det är rätt bra att inse så att man ser den biten av det också. Va? Mm. Nej, men det är ju det som är vägen. Det är därför vi är på väg mot att bli färdiga människor. Va? Mm. Som alltid gör rätt i alla situationer. Det kräver ju många liv så att säga. Det kräver lång utveckling.
Mm. Nej, men för det är alltså, ingen är perfekt. Och jag tänker som förälder så, ja, det är så smärtsamt att vara förälder ibland. Och jag känner att så här, ja, men nu var jag där och gjorde någonting som jag tänkte att jag inte skulle. Men det jag har med mig och det jag har liksom lärt mig, det är precis det du är inne på. Att när jag sätter mig ner med mitt barn och säger att faktiskt jag gjorde fel och jag ber om ursäkt, så lämnar jag också utrymme. Mm. Och jag menar till och med min lilla 3-åring kan, alltså han blir så här, jag är arg mamma, jag är arg på dig. Och så bara så här, kan vi vara i det? Och han får vara det. Och då går det ju jättefort över. Ja, ja. När det finns utrymme för honom att så. Ja. Ja. Mm. Mm. Och det är också där det jag ville komma till. Det är också det som är läkningen. För det går att läka. Liksom. Mm. Sen så finns det ju naturligtvis olika grader av sår, men det är stor skillnad på att möta en vuxen som faktiskt säger att den har gjort fel. Och jag tänker även för dig som lärare där, att möta dina elever, för det blir så omänskligt. Alltså vi kommer, och jag kommer tillbaka till det här när du är med om en olycka där och du förstår att så här, jag är mer än min kropp.
Mm.
Och så tänkte jag på där vi är nu, så känns det som att vi ska liksom ner i våra kroppar och vi ska bara tro att vi är det. Och vi som maskiner, och vi ska inte tro att vi är någonting utanför. Och jag menar, jag har sagt det förut, men jag till och med liksom har uppmanats av liksom ett av mina barns lärare från skolan att inte kommunicera med andra föräldrar. Och då tänkte jag, men hur ska man få veta någonting, och framförallt under den här liksom tiden som har varit, när vi inte fått ens, när vi inte haft föräldramöten, klassmöten, ja, och inte fått möta varandra. Och det är inte bara där, utan vi uppmuntras att, jag menar, om du ringer till banken idag, eller om du ringer, det är ju ganska svårt, allt är svårt, du kommer inte fram, de vill att vi ska chatta, och ibland blir helt galen, och så ringer du, och sen så ska du säga 7 gånger så här, vad vill du? Och sen så frågar någon sån här automatisk röst. Och så svarar man ja. Har jag uppfattat dig korrekt? Säger den här rösten. Och ja, ah, alltså så här, det blir bara så här, mer och mer avhumaniserat. Och även i skolan. För att jag menar, idag så är ju inte en lärare den här personen som barnen ser upp till. Och det är ju inte lärarnas fel att det har tagits bort, utan det är ju systemet. Mm. Så nu ska bara en lärare gå dit och göra sitt jobb, och gör en lärare fel så får den veta det. Så.
Det är intressant det du beskriver här, för att detta är ju då också, om vi återvänder till den kristna kulturen, så är det ju beskrivet i skapelseberättelsen. Den här berättelsen om att du får inte äta av kunskapens träd på gott och ont. För då kommer du döden dö. Du kommer alltså bli död, så att säga. Du blir en ren, du kommer döden dö. Va? Men så säger ormen, ja, men Gud vet att när du äter av kunskapens träd så kommer du bli som Gud själv. Så den första processen i detta att studera materien. För det är i materien vi lär oss saker till. Det gör ont att göra fel i den fysiska världen. Så det är i materien vi lär oss någonting. Så första processen är ju att vi blir så oerhört materiella så vi tror att vi är vår fysiska kropp. Då har vi gått så långt ner i materialismen, så långt bort från livet som möjligt faktiskt. Sen kan man inte komma längre bort om man bara tror att man är materia. Men när vi går igenom det här stadiet, den här mörka nedersta delen av ett kretslopp, så kommer vi ut på andra sidan. Så blir vi ljusa igen. Då blir vi som Gud själv, så att säga. Och det är det som är meningen med hela den här processen, va? Att mörkret fyller en funktion. Det får oss att veta vad som är fel, vad som är kärleksfullt och vad som är ont. Så hela den här processen är väldigt meningsfull. Och den kan ju förklaras alltså i religiösa termer, men också i väldigt psykiska och analytiska termer. Va? Och det är det som är det lite intressanta, tycker jag, att lyfta upp det till att det faktiskt passar i vår dag. Va? Idag, att vi är där.
Jag tänker att det är därför som vi är så olyckliga. Alltså så här, Sverige är ju ett land där vi faktiskt är generellt olyckligare än på andra platser. Och att vi förstår inte hur fantastiska vi är. Ja. Och vilken potential vi besitter. Ja.
Och att det fortsätter. Livet bara fortsätter. Mm. När man väl mister sin dödsrädsla. Så, och det berättar ju alla de som har haft en stark nära döden upplevelse att livet blir plötsligt fantastiskt, för man vet att det inte tar slut, det blir intressant att försöka förstå, eller hur? Det här är ju bara en, jag menar, det är som om man tänker sig så här när man förklarar reinkarnation, att det är inte svårare än att man går och lägger sig en dag och sen vaknar man nästa dag och man är i stort sett densamma, eller hur? Man har varit borta ett tag, va? Och det är en väldigt stark upplevelsefaktor när vi är på den andra sidan. Men har man liksom fått in detta att vi är eviga väsen, så blir livet ganska fantastiskt. Då blir det ju bara liksom, ja, där gjorde jag fel. Oj, där gjorde jag ont. Men jag lär mig, jag blir klokare. Och då är det väldigt positiv att se även att mörkret fyller sin funktion. Att smärtan fyller sin funktion. Alltså min skilsmässa var det största smärta i det här livet. Mycket värre än att bryta nacken, va. Men det ledde mig ju fram till detta att jag började fråga vad livet är. Och så blev det en resa till en viss förståelse av livet. Jag förstår det inte perfekt, men Så det där mörkret, det drev mig framåt mot nästa steg, va? Så det mörker vi är inne i nu, det kommer att bli väldigt mycket åskådliggjort för oss hur vi inte ska organisera våra liv.
Mm. Så det fyller en... Ja, men när du säger så här, kan jag inte liksom, jag får en bild av hur vi bara så här, nästan så här tonar ut och bara objektivt. Jag fick en visuell bild av att jag nästan svävar och bara tittar på våra kyrkor. Nu pratar jag liksom kyrkor och religioner. Vad fyller de för funktion? Utifrån det du precis sa.
De fyller funktionen att om vi ska säga det så här, att vi människor är på vandring. Mm. Och vi har olika delar, vi utvecklar olika snabbt. Men alla har vi instinkter. Det vill säga om jag till exempel slår mot ögat så här, så kommer jag automatiskt att blunda, för jag vet att den kan skada. Va? Alltså det finns instinkter som är automatiska. Och då har de flesta, alla naturfolk, men också alla som är religiösa trosförmåga, de vet att det finns en gud. De känner att det finns en gud. Mm. Alltså vi har varit där alla i det här stadiet, att vi har, när vi huggit ner trädet så har vi lagt en nöt. Mm. För vi känner att det är levande. Allt är levande. Det är därför jag älskar att vara i naturen. Jag är ute i levande miljö. Va? Och så har alltid naturfolk uppfattat det. Mm. Och man har alltid uppfattat att det funnits en ande bakom. Och det är det som är att döden dö. När vi blir materialister så kan vi inte längre tro. Och då tycker vi att med kyrkan, den fyller ingen funktion. Men den fyller ju en funktion för dem som fortfarande tror. Men det är en minskande grupp.
Mm. För, ja. Mm. Och det var det, nu kom du liksom in på det jag tänkte komma in på sen egentligen. För det jag tänkte kanske var det mer svårare, det vill säga att kyrkan kom i ett fint paket med vackra orglar, vacker skepnad. Och så nästan luras vi in och bort ifrån, jag tänker som du, just ursprungsbefolkningar. För man har ju lagt väldigt mycket krut på att söndra. Mm. Jag menar, de får inte prata sina egna språk. De får inte göra det. De får inte göra det. Alltså, så här, man har... Och så finns ju all visdom där. Mm. All läkekonst. Allt. Och så ska vi liksom in i de här stelbenta då. Fina, så här, sakrala miljöerna. Och som inte... Och det var egentligen det jag tänkte. Så här, för där pratar man ju inte om det eviga livet. Jag menar, i den katolska kyrkan så skrämmer man ju folk. Mm. Så här, med, du måste ta vara på det här livet.
Mm. Ja. Och du måste vikta dig och så vidare. Mm.
Ja.
Och låta Jesus ta dina synder.
Mm.
Men så är det ju inte, va?
Att nej, och sen också... Mina... Ja. Men att du kan köpa dig fri. Jag kommer ihåg att jag hade ett samtal i katolska kyrkan. Ja, för du kan inte skilja dig. Ja, fast man kan ju det, för jag vet ju massor med folk som är katoliker som har skilt sig. Nej. Då har du liksom, det är ju en process. som är godkänd. Mm. Men man har inte skilt sig för man har aldrig varit gift. Och där fastnar jag i någon loop. Jag sa, men vad är det ni säger? Ja, fast då, ja, det är ju ett sånt konstigt arrangemang. Ja. Så, ja.
Mm.
Och det jag tänker så allt det där konstiga hittar på som tar oss bort.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår det.
Ja.
För att, men det är ju liksom i och med att människorna håller på att växa ut ur den riktiga tron så behöver man förklaringar. Och då blir förklaringarna kan bli väldigt, väldigt krystade. För de är inte utifrån en djup insikt om vad som är tillvaron. Mm. Det intressanta som man kan tycka att det kan inte vara rätt, men som Martinus beskriver rätt mycket, det är alltså att mörker och ljus är lika viktiga.
Mm.
Så om du ska göra en bild och bara ha ljus och rita till exempel med en vit krita på en vit papper, det blir ingenting.
Mm.
Så man behöver lika mycket mörker som ljus. Och vi ska faktiskt tanka mörker just nu i den här processen. Så att vi har tillräckligt mycket som vi har kontrast genom hela den ljusa tillvaron. För vi är faktiskt i den mörka tillvaron just nu. Mm. Så vi ska alltså uppleva mörker. Vi ska faktiskt uppleva lidande på så sätt så att vi blir färdigtankade. Så vi har tillräckligt mycket kontrast inom oss för att förstå livet. Så att all den här smärtan, all det här mörkret, Det är nödvändigt. Så även den här naturmänniskan som har sitt vetande och har en förståelse som är rätt djup och som är mer riktig än materialisten egentligen, för han vet att det finns en andlig sida. Va? Han eller hon måste också in i mörkret för att därmed uppleva tillräckligt mycket och utveckla sin intellektualitet. För den andliga världen beror ju på hur mycket tankeförmåga du har. Hur mycket skapelseförmåga du har. Så hur mycket psykisk förmåga du har.
Mm.
Och den fysiska världen kommer att ta slut en bit in i det som Martinus kallar det riktiga människoriket. Som ännu inte har etablerats här på jorden. Så det är så stora perspektiv. Det rör sig om miljontals år. En sån här spiralkretslopp som han beskriver det.
Mm. Ja, och jag tänker också det här med mörker. Det är klart, alltså så här, när jag kommer ihåg att jag förstod det i mitt eget liv. Och jag hade lagt ganska många år på att vara väldigt fokuserad på det ljusa och fina. Och tänka bara bra saker. Tills jag kom till en punkt där jag förstod att om jag inte möter mitt mörker.
Mm.
Om jag inte lär mig att omfamna och att se att det finns och bli vän med det. Så finns det heller ingen utveckling.
Att utveckla sig, att övervinna hinder, och hindret, det är det mörka, det är det man inte kan behärska. Mörka är det man är förstår liksom, och den smärta man möter, och den smärta möter man ju på grund av att man har så att säga handlat fel eller på något vis hamnat i en situation där man inte handlar rätt helt enkelt. Så.
Mm. Mm.
Så mörkret är lika viktigt som ljuset. Mm. Och vi kommer faktiskt en gång, man säger man får en blackout. Va? Det vill säga det kan man få nästan här i den mörka delen av spiralkretsloppet. Verkligen en blackout. Alltså smärta som är så stor så att man svimmar nästan. Men Martinus beskriver då att man kan få en whiteout. Det vill säga man lever så mycket i kärlek och intellektualitet och allt är så ljust som man längtar efter att få vila. Att få gå in i mörkret. Att inte behöva prestera. Jag menar, min kropp finns ju här just nu.
Mm.
Så när jag blundar så finns kroppen kvar. Men i den andliga världen så måste du hela tiden uppleva, tänka, känna. För att existera. För du har ingen fysisk kropp. Det är en liten spännande tanke, va? Så att till slut så blir även den ljusa delen, den kärleksfulla delen, någonting som man så att säga kommer att mättna på, va? Så allting handlar om hunger och mättnad. Då finns det ju många som fortfarande hungrar efter mörker. Som vill dominera, som vill ha pengar, som vill ha... Wow! Och så finns det de som är på väg ut. Och det är där vi ser den här konflikten som vi har i samhället. Va? Att de som är på väg mot ljuset tittar bakåt och säger, men vad i helskotta håller vi på med? Men vad är detta? Vi ska spruta in saker i våra kroppar istället för att göra våra kroppar starka och funktionella.
Ja, och det är ju också en intressant vinkel. Jag menar att hur vårt samhälle, alltså så allt vi matas med är ju en kostcirkel som inte gör oss så friska. Och det skrivs ut så mycket psykofarmaka som det aldrig har gjort. Och vi vet att det gör någonting med kroppen. Jag menar, det är så giftigt många av våra mediciner så att vi måste lämna tillbaka dem till apoteken och vi kan inte spola ut dem för det är gift. Och då tänker jag, vad gör de här sakerna med våra kroppar på lång sikt?
Det var bra beskrivet det där. Jag har inte tänkt på faktiskt när du säger det. Att vi får inte spes. För det kan komma till fiskar och så här. Då förstör att vi själva ska ta det. Ja? Ja.
Och det är så mycket. Och då tänker jag, men vad handlar det här om? Liksom, och så pratar vi om andlighet. Och att förstå att vi är någonting mycket mer.
Men det fantastiska är ju att man kan befinna sig i denna värld och liksom se det, att det mörkret fyller en funktion och ändå behålla ljuset inom sig. Jag har det en visa, hur är det nu? Verklig lycka är en medvetande form som kan finnas i ditt inre om en världen är abnorm. Det är en rätt bra sekvenser. Så att man kan ju faktiskt behålla det inom sig. Även om det är mörkt utanför. Va? Och det är lättare sagt än gjort. Jag har det mycket lättare nu när jag slipper jobba i pensionär och så vidare. Då är det mycket lättare. När man hade kniven i ryggen och man skulle hinna med det. Och den ungen bara sa, och den föräldern klagar på det. Det var inte så lätt. Nu så har jag det lite lättare med det.
Ja, men vi är ju, som jag tänker, vi är ju fria människor och skapade för att vara fria. Men det är ju jättelätt att bara titta på vad som har hänt med samhället på ganska kort tid. Liksom. Hur våra bönder som ändå var fria, jag tänker att det fanns något fantastiskt i att få, även om du sitter fast som bonde, så är du ändå fri. Så det finns något fritt. Och vi vet, det har jag funderat jättemycket på, vi vet att vi skulle vara mycket effektivare om vi gick ner ett antal timmar i arbetstid. Vi säger att alla jobbade 6 timmar för samma lön. Så tror jag att folk skulle vara friskare, de skulle må bättre. De skulle, och framförallt prestera. Så det finns ju faktiskt undersökningar som visar att folk presterar mer. Ja. Och vad skulle hända? Men det är bara det jag tänkte säga, att det jag har förstått, det är att det är ingen som vill att vi ska ha det så här. Så det spelar ingen roll hur mycket, liksom, om jag skapar ett nytt parti. Alltså det är klart att det spelar roll att vi speak out. Men de som sitter där och styr vill inte plocka bort 8 timmars arbetsdag. De är inte intresserade, de kommer inte att lyssna.
Det grundläggande är ju det här att, men om det nu, den här pyramiden, va? Vi springer här nere och jobbar i botten. Men alla pengarna och all en stor del av det kommer upp i toppen. Och där i toppen där används det, jag menar, jag hörde nu BlackRock, den största investmentbolaget. Det har alltså en omsättning, bruttonationalprodukt om man ska kalla det så, som bara överstiges av Kina och USA. Ett enda bolag.
Mm.
BlackRock som är ett investmentbolag. Va? Och sen så finns det ju State Street och Vanguard och allt vad de heter. Va? Så att allting, hela vår kraft går upp där. Och där uppe i den topp, där finns det de som använder den kraften till att styra oss. Va? Så hela systemet är ju utkänt. Men det finns ju också så att titta, vad ser vi på tv? Alla vill bli rika. Postkodmiljonären. Spela på lotto, spela på olika. Det mesta reklamen går ut på det. Så vi är inne i det här att bara jag får pengar. Så vi, och då godkänner vi ju systemet. För de som verkligen får pengar. Men de vill inte ha pengar, de vill ha makt. För de har så mycket pengar så att det spelar ingen roll. De kan göra vad de vill. Kunde sluta att få en promille av det de äger. Kunde de lyfta utan att lyfta ett finger på det. Så hela det här ekonomiska systemet kommer ju att kollapsa. Mm. Och det är det vi ser nu. Va? Så man börjar fundera på att man ska gå över till kanske koldioxiden som en sorts valuta. Så här. Va? Så det är... Mm.
Men då tänker jag så här, om vi kommer tillbaka till det här med censur. Så tänker jag att pengar. Mm. Det finns en massa pengar där. Men... Och jag säger inte att jag vet att det är så här, men det här sista programmet som jag gjorde nu häromdagen och som plockades ner. Och så tänker jag så här, vad var huvudbudskapet i det han, Matteo, sa? Han är maurier, han undervisar i Hakka, alltså han är en del av ursprungsbefolkningen från Nya Zeeland.
Mm.
Han har varit med i de här Freedom Camps där nere där vi, så här, som handlar ju om att vi är fria människor.
Mm.
Ja. Så, då tänker jag så här, men vad kan du och jag göra? Vi kan stå kvar i vår kraft. För uppenbarligen så är det hotfullt.
Ja, alltså man, det där finns ju en maktstruktur som vi själva lite godkänner i och med att vi själva är inne i den här pengatänkandet. Samtidigt så gäller det ju faktiskt att just lyfta perspektivet, se det uppifrån och se att här kommer folk som är på väg in och verkligen vill tjäna pengar. Sen finns det de som är på väg ut och börjar upptäcka andra värden. Och ju fler av oss som kommer ut på andra sidan, när vi blir en majoritet. Det finns en, jag har laddat ner den tror jag. Det finns en dam som heter Erin Rothschild. Hon är alltså den här stora bankirfamiljen. Och hon har berättat om en uppväxt som är ganska dramatisk och så här. Och hon säger sig komma ihåg liv från tidigare planeter och så vidare. Men hon säger det här. Inte förrän vi är 51% som är för ljuset så kommer det ändras. Och då ändras det snabbt och radikalt. För då är det självklart.
Mm.
Så länge det är en majoritet som inte har kommit ut på andra sidan och som inte heller har ett helikopterperspektiv på vad som sker så kommer vi få hålla på ett tag till. Va? Och det är där vi kommer se detta som Martinus faktiskt beskriver som när vår kultur faller ihop. Då använder han ett gammalt uttryck som heter dummedagen. Och det kallar han då för visdomens dag. Det är ingen som sätter sig till dums för oss där, någonstans där uppe. Utan det här blir ju alltså, vi får en följd av vårt sätt att tänka och våra handlingar. Som då kommer bli en dum över oss själva. Va? Och då kommer vi få uppleva de konsekvenserna. Av detta får vi visdomen. Så att den här dummedagsepoken som han pratar om. Den är vi inne i. Va? Den började 1914. Och den kommer fortsätta några hundra år till antagligen. Men i alla fall. Mm. Ja. Så vi
det var väldigt lång tid.
Ja, det var väldigt
så
lång tid.
Så lång tid tänker jag inte att det ska ta. Men det är bara jag. Ja.
Nej, men var och en kan gå sin väg så att säga, längs vägen. Mm. Och ändå med det, det kommer säkert finnas områden i världen där det här är över betydligt snabbare. Mm. Han pratar lite om att Skandinavien så att säga ligger i framkant. Va? Mm. Så att vi kommer inte uppleva riktigt krig på våra egna marker i framtiden. Mm. Utan därmed så kommer vi få hjälpa till rätt mycket med andra som kommer hit här.
Mm.
Det är hans beskrivning. Och man behöver inte ta hans ord som sanning. Va? Men man kan ana att i många fall så verkar det logiskt.
Mm.
Mm.
Mm. Vad... Vi pratade ju innan vi gick ut så pratade vi om det här som... för jag berättade om att det hade kommit hit en elektriker precis innan vi skulle gå ut. Och,
ja.
Och sen, ja, och vi har någon gammal dosa här, el. Och så talar han om att ja, de nya EU-direktiven är att alla ska ha en smartmätare till sin el. Så att man ska kunna mäta och följa alla varje minut. Då sa jag till honom, men funkar inte den här bra? Nej, det är EU-direktiv, så det är ingenting vi kan... Mm. Och så sa jag, men hör du vad du säger? Ni ska kunna liksom se vad som sker hela tiden.
Ja.
Och där är vi, och så pratade vi, och så kom vi in på det här att WHO nu...
Ja.
Du får jättegärna läsa den texten.
Ja, jag tryckte ut det. Jag har ju så att jag prenumererar på vissa sidor.
Mm.
Och det här är från Global Research Newsletter.
Mm.
Och för mycket av det som sker, det sker, kommer ju inte upp på nyheterna, eller hur?
Nej.
Utan då är det så här också att håller det på att i Genève har man redan börjat ha negotiations, alltså förhandlingar om att vi ska ha ett världsomspännande sätt att reagera när vi får våra pandemier och annat. Va? Och då står det så här va, att De riktlinjerna ska då styras av WHO, World Health Organization, such as lockdowns and general compulsory vaccinations, alltså krav på vaccination. Och detta ska ske under binding international law. Så det här var ju bara liksom som mycket riktigt Bill Gates sa, att nu är vi förberedda inför nästa. Mm. Så det är ju bara ett första steg vi har upplevt nu. Va? Och då har man ju drivit det så långt. Jag har det i en av mina spaningar. När man så att säga inte kunde trycka in fler som vaccinerar sig. Då gick man ner. Va? Då kunde man dra igång till exempel Ukraina-kris och annat. Va? Och så plötsligt så är det borta från folks medvetande. Tills det dyker upp igen.
Mm.
Men då ska man vara förberedd så att man inte behöver... behöver liksom ha det här tjafset som vissa myndigheter tycker att de har med svenska eller med andra länder, att de ska få välja om de vaccinerar sig, för då skulle det kunna vara en mandatory compulsory vaccination, och det ska väl i så fall vara internationell lag, och det kan vi inte sätta oss över.
Nej, och det händer ju i Sverige just nu. Att man håller på att förhandla bort vårt grundlagsskydd.
Ja.
Och det behöver ju vi lyfta liksom, på alla plattformar.
Ja. Mm.
När det grundlagsskyddet är borta så har vi inte så mycket att säga till om.
Nej.
Mm. Och det sker ju i detta just nu, eller hur?
Det sker, precis. Ja. Och vad det gäller Sverige så ska det komma någon gång i vår här. Jag vet inte exakt när det var april, maj tror jag det var. Mm. Som det ska beslutas om detta. Att, om man ska kunna upphäva vid katastrofer.
Mm.
till exempel pandemier. Och man har ju som de flesta som har läst på lite ändrat definitionen på pandemi, va? Man har tagit bort detta att det ska vara ett stort antal döda, utan det räcker med att det är en världsomspännande sjukdom, så att säga.
Mm.
Så att man kan ha få pandemi väldigt snabbt. Va?
Mm.
Och för de som har tittat lite på det här, jag har gått in och tittat ganska så noga på SARS-CoV-1 kom ju 2005, och den var dödligare än SARS-CoV-2. Man får inte göra den för dödlig heller, för då utrotar sig sjukdomen själva, eftersom bäraren av sjukdomen dör och inte kan föra den vidare. Men då hade man redan då upptäckt att hydroxychloroxid fungerade utmärkt mot SARS-CoV-1, den som var 2005.
Mm.
Men när det kom då det nya SARS-CoV-2, alltså COVID-19, då så sa man att nej, men det här kan vi inte använda hydroxychloroxid, vi måste vaccinera.
Mm.
Men den är till väldigt stor procentdel lik SARS-CoV-1. Va? Så fungerade på SARS-CoV-1 så fungerade på SARS-CoV-2. Och sen har vi dessutom då upptäckt att ivermectin är ännu mer effektivt. Va? Och det har förbjudits. Det är lite lustigt. Jag har nämligen tagit ivermectin själv.
Mm.
När jag gick in och kollade det här så är det alltså ett läkemedel som fungerar väldigt bra tydligen mot covid-19. Så jag började läsa det, och då hade jag problem med utslag i pannan, rosacea. Och när jag läste om ivermectin så insåg jag att där kan man köpa och få bort det, för det är en parasit som tydligen orsakar det här rosacea. Så då gick jag till en kamrat som hade hästar. Och så skaffade jag, jag rekommenderade inte, absolut inte, men jag skaffade det här då. Och tog det, och det försvann ju. För att det nya läkemedlet mot rosacea, som kostar 3200 för någon dos, Den fungerade ju utmärkt, va? Och det kunde man då ta mot det här. Och då kunde man ta ivermectin som var den beståndsdelen som då ges till djur och hästar till människor. Men nu är det förbjudet. Så när jag nu fick covid för ett tag sedan så den personen som hade hästar talade om att nej, det är förbjudet, för de folk har märkt, eller man har märkt att folk använder det mot covid-19. Det ska man inte göra, för vi ska ju ta våra vacciner.
Mm.
Det är lustigt när man förstår hur det går till.
Mm. Ja, men det är det jag tänker. Så här, World Health Organization.
Mm. Största alltså, vårdnadsgivare.
Och jag bara tänker så här, smaker på det ordet. Så här, världshälsa. Mm. Menar, våra, ja, det är så mycket som... Men därifrån behöver vi komma in. Vi behöver liksom prata om censur.
Mm.
Vad sker just nu? Alltså censuren är ju global. Ja,
det finns två sidor som censuren som jag upplever. Det är inte säkert att den beskrivningen är rätt. Den ena är den direkta ingripandet på det öppna forumet där vi kan träffas, som internet och så vidare. Där har man ett direkt ingripande mot de som inte håller sig innanför den här korridoren. Det gäller väldigt många saker. Man har näthatsgranskare och sådär. Man har människor anställda mer eller mindre där. Sen har man en annan som också beskrivs, om ni går in och tittar på, jag har det på min en spaning också, men man går in och tittar på Event 201. Det som var förövningen som var den 18 oktober 2019, då hade man en förövning för hur man ska reagera om det råkar komma en pandemi, som du gjorde lite senare. Det var fantastiskt. Och då hade man ju det här att det gäller att flood, alltså trycka ut mängder information som håller borta de här påståenden som konspirationsteorier och sånt här, som att det skulle finnas något annat sätt att behandla sjukdomen än vaccination. Va? Så man måste vara tvungen att trycka ut mängder av information. Att nu gör vi så här och det är viktigt att komma ihåg att vaccinera och så vidare. Och när man då tittar efter vad som hände, så fanns det ju 1,5 år där den första nyheten alltid rörde covid-19 om man slog på tv:n. Alltid. Så man följde ju det här till punkt och pricka som man hade övat i New York. Och så att liksom, det är ju den ena sidan, va? Den ensidiga informationen som bara öses ut och som upprepas och upprepas och upprepas. Vilka som är onda till exempel, som man kan bomba i Libyen eller i Syrien och så vidare. Va? Det måste vara, man måste göra en nidbild av folk. Det har varit en nidbild av alla ledare i arabvärlden där det har bombats av NATO som nu står för fred. Va? Så att det är två sidor. Dels den här massiva informationen som är enkelriktad, och sen så skär man i ytterkanterna för de som är självständiga. Va? Mm. Men så ser vi ju att det byggs upp BitChute, Rumble, det byggs upp andra sidor, Sweb TV, så att det finns en motrörelse här.
Mm. Ja, och det är ju precis en, det är ju fantastiskt. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag menar, någonstans är det så här, det har ju, jag har ju bara, alltså jag har inte kunnat låta bli, och jag förstår säkert inte ens vad jag liksom, på det stora hela, ens vad jag gett mig in i. Och det är sånt som man kan prata om sen. Men, för det finns ju såklart krafter som vill att varken du eller jag ska finnas här. Så är det ju. Så. Och det är inte ens att vara konspiratorisk.
Nej, du plockar bort om man går lite utanför ramen. Va? Så att så är det ju. Så man vill likrikta, och det vill man i alla diktaturer. Men det här är ju nu mjuka kapitaldiktaturer som enligt reklamprincipen väldigt mycket. Det vill säga man säljer in budskap. Va? Och där har man ju den stora gruppen, där har vi kanske 70% av befolkningen. Och sen har vi några som är lite tveksamma och så här. Och sen finns det de som är självständigt liksom, verkligen försöker gå utanför. Va? Och den gruppen är växande. Mm. Det är det här jag har haft en spaning på, det här med massformationen. Va? Mm. Där det är ett visst 30% som är suggererade. Sen så är det 40% som är medlöpare. Det vill säga det är 70% som går med flocken. Va? Och så är det då 30% som börjar ifrågasätta. Och det är en växande grupp. Va? Och ju starkare den gruppen blir, så kommer man ju få över lite medlöpare från de som är obestämda i mitten, så att säga. Mm. Så det är viktigt.
Men jag tänker, apropå censur, så tänker jag, det är otroligt vilken kraft man lägger på att förlöjliga. Jag menar, vi pratade om det här med att ha en ganska likriktad information, men man har psykologer som sitter med i tv. Mm. Alltså så här, nu har de ju inte det, för nu pratar vi inte ens om helt plötsligt så försvann ju allt det här problemet. Mm. Men jag menar, för ganska kort tid sedan så satt ju psykologen där, så pratar du med din partner när ni inte är överens. Ja. Mm. Och det är lika bra liksom att stänga dörren när du har en vän eller en släkting som är så indoktrinerad och som är så övertygad om den här fruktansvärda sanningen. Ja.
Mm.
Att den är liksom en förlorad själ. Mm. Ja.
Mm. Mm. Ja, det är ju den här Martinus använder faktiskt, skrev han alltså redan på 30-talet, så beskrev han någonting som han kallar för reklamväsen. Det är väldigt härligt. Alltså de som, i den juriska tendensen, så finns ju det här att man ska kamouflera sig. Alltså, eftersom tigern då ofta går i högt gräs med, som bambu då, så har den ränder. Så syns den inte om den står stilla inne där. Va? Så hela den här kamouflageprincipen, haren blir vit på vintern. Va? Alltså det är ju djuriskt det här att jag har en visa där också som heter reklam görs bara av en gam. Det vill säga något djuriskt. Va? Så att hela den här principen är ju inbyggd i kapitaldiktaturen. Den mjuka, fina, övertygande. Och sen så finns det en hård yttre gräns där det plockas bort. Va? Där man blir så att säga rätt hårt illa åtgången. Det fanns ju till och med ett program, Aschberg, där han stod med en liten stor sån här batong. Va? Så gick han hem till folk och talade om att nu befinner du dig utanför det som är det gängse PK-tänkandet. Va? Det finns de som gick självmord inför det efter att bli ansatta där. Va? Och det är inte säkert de hade rätt, men just rätten till sin egen tanke, det är lite obehagligt när den börjar ifrågasättas. Att man inte heller får delge någon annan sitt själsliv.
Ja, för det är ju också, i och med den här censuren som faktiskt uppstår, så uppstår ju väldigt, alltså en känsla av rätt och fel. Och jag har gjort rätt som har gjort det här och följt det här narrativet. Och det här att vi börjar anmäla, det någon som skrev här om det. Men det hände ju ganska tidigt, och jag vet att det hände nere i Spanien. Ganska omedelbart eftersom folk sattes i lockdown. Och jag menar, det är ju tortyr liksom. Vår tid i Spanien att bli inlåst en hel familj i en lägenhet. Så det var ju många som började vandra och de gick på taken. Och hur folk angav, alltså det här angiveriet direkt började.
Ja, flocktendensen är stark. Och det är ju detta som, det är ju lite viktigt att titta tillbaka på de som har burit västerlandets historia. Och då tänker jag på Sokrates och jag tänker på Jesus. Som hellre dog än att avvika från sanningen. Så där finns någon gräns alltså där man måste stå upp för det man tycker är rätt. Och inte följa flocken, för det var just det de inte gjorde. De följde inte flocken. De var nöjda med det. För båda hade ju lite kosmisk insikt om att livet fortsätter. Så för dem var det inte så dramatiskt som kanske för oss. Va? Som inte alla har den insikten. Va? Men de valde alltså medvetet att Sokrates tömde giftbägaren så att den blev tom. Hellre än att ljuga. Eller att bli stum. Också det visar. Så att på något vis att verkligen stå för det man tror på. Va? Och det är så viktigt. För det blir ju viktigt ju mer utvecklade människor blir. För man blir med allt mer förandligade. Och då kan man ju inte liksom förneka sin andlighet.
Nej. Men om vi, alltså så här, det kändes som att det fanns lite mer. Hur gammal var du när du var med om den här olyckan?
Jag var 15,5.
Och du dök i en pool då, förstår jag.
Ja, det var så, förstår jag. Jag tillsammans med en kompis, vi var på träningsläger. Jag har sysslat med sport hela mitt liv. På ett ställe som heter Forsa Kar i Degeberga i Skåne. Och de hade den smalaste bassängen, bara 4 banor, men den var ändå 50 meter lång. Så stod vi och latchade med en boll och jag kastade mot min kompis som heter Bertil. Och han duckade och det gällde ju liksom träffa varandra. Och då hamnade bollen på andra sidan om bassängen där, och den var ju väldigt smal. Men då stod jag ett bra tag, eller 5-6 meter därifrån och kastade mig. Det sprang upp och fick en väldig fart och kastade mig liksom i det här starthoppet. Och så fort jag hade landat så var jag ju över på andra sidan, vilket jag inte insåg. Där smällde jag i ordentligt. Och krossade två stycken kotor som fortfarande nu är sammanväxlade. När det väl, för jag låg ju spänd väldigt länge. Va? Orolig. Och så. Men då fick jag den här liksom insikten. Men den var bara någonting som kanske passade också med en religiös övertygelse som jag hade haft som barn, att livet var mycket större. Va? Så att det var bara låg där liksom som, ja, så är det. Men det tänkte inte jag på. Jag hade fullt upp att göra annat. Men när livet liksom drog i handbromsen och jag krockade med livet, då började jag fundera, men vad är livet för någonting? Och det är organiserat. Vad är meningen med allting? Dessa eviga frågor som faktiskt inte kommer att vara eviga. För vi kommer att förstå livet. Vi kommer att förstå livet. Och det är ju det som är meningen. Det är det som är vår resa här. Va? Det är ju i mörkrets och materiens labyrinter vi ska hitta ut till ljuset.
Så det finns hopp.
Det finns absolut hopp. Jag känner det inom mig hela tiden att det här är ju egentligen rätt intressant det som sker. Va? Samtidigt som det är mörkt på många sätt.
Så vad är ditt tips? Vad är ditt tips till alla där ute?
Mitt tips skulle kunna vara detta, att faktiskt förstå att det finns en del av dig och mig som är oföränderlig. Alltså du kan ta fram och titta i ett album, så kommer du se dig själv, oj, där var jag 3 år och där var jag 15 och där var jag 17. Men det var jag. Men jag ser inte likadan ut. Det finns någonting inom alla av oss som är oföränderligt, som är evigt. Och är det oföränderligt så måste det vara evigt. Detta kan man kalla Martinus för exet. Och detta brukar vi själva kalla för jag. Man säger jag har en kropp. Och man ser att det var jag som var inne i den 2-åringens kropp. Men detta jaget, det är det eviga. Och där är vi alla förenade. För vi är alla en liten glimt av Guds jag. För i botten, Martinus beskriver detta väldigt vackert tycker jag. För han beskriver, om vi tänker oss ljuset inne i en sån här gammal lampa, de här gamla rislamporna. Och så sticker vi ett litet hål där och där och där och där. Så kommer det en liten ljusstråle ut. Det är ditt individuella jag. Men vi är en del av det ständiga jaget som är Guds jag. Så att vi är på resa genom mörkret för att återvända till Gud. Alltså det här är ju den förlorade sonen. Berättelsen om den förlorade sonen som äter med svinen, som är djuret, va? Eller hur? Som återvänder när man förstår att ja, men allt det här materiella, allt det kampen, allt det här djuriska och svinaktiga lite grann faktiskt. Det kan jag lämna, va? Och så kan jag återvända till fadern som det då är uttryckt. Men detta är en beskrivning om ett väldigt långt förlopp. Va? För medvetande är någonting som är skapat. Och allt som är skapat är föränderligt. Och allt som är föränderligt bryts ner. Så jaget, den innersta delen i dig, är oföränderligt. Och ditt medvetande behöver du förnya ständigt. I ett kretslopp där det finns både mörker och ljus. Precis som dygnet och precis som året. Och nu är vi på väg i våren. Mot sommaren. Vi ska möta ljuset. Så vi är på god väg. Vi har aldrig haft det så bra. Egentligen om vi tänker efter. Tänk dig när vi, utan att ha riktiga stampade jordgolv som vi har haft i den här delen av världen för inte så länge sedan. Mm. Så vi har det jättebra. Vi är på väg mot någonting ännu bättre.
Ja, men vilka fina ord. Fantastiskt att få ha dig med. Ja. Och som sagt, jag tänker så här, det är lite som nästan en födelsedag. Så här, avsnitt 100 och så är Lasse här. Och så ett jättefint samtal.
Mm. Men det är inte jag som är fin, utan det är faktiskt livet som är fint. Mm. Det är det som är, va? Livet är fantastiskt. Mm. Underbart. Men den behövs även den mörka kontrasten för att förstå att det är underbart.
Mm. Mm. Och tack för det, verkligen. Ja, och tack alla ni som tittar. Så det var en tapper skara, måste jag säga, trots att det bara gick ut på Facebook då. Men tack alla. Så avslutar jag.
Ja.